Hej och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta vårt kommunalråd Anders Rubin som ansvarar för äldreomsorgen och hemtjänsten här i Malmö. Vi kommer att samtala kring hur verksamheterna ser ut, vad gör vi och hur jobbar vi politiskt med dessa frågorna och också lite kring utmaningarna som vi står inför. Då hälsar jag och vårt kommunalråd Anders Rubin varmt välkommen till vår podd.
Tack ska du ha.
Du och jag ska idag ha ett samtal kring äldreomsorgen och hemtjänsten här i Malmö. Och om man då tittar tillbaka så det senaste året här Anders så har det varit mycket diskussioner i media och nationellt politiskt. Alltså mycket kring de här frågorna, hur det förhåller sig och så vidare. Så jag tänkte idag vi inleder med vårt samtal med att du ska få beskriva lite hur ser det ut när det gäller äldreomsorgen och hemtjänsten om vi börjar med de detaljerna och sen går över mer på det politiska.
Nej men alltså det är ju så här att äldreomsorgen har ju egentligen under hela sin resa ända från när man etablerade här en gång för kanske 50 år sedan så har man ju varit inne i en långsam utveckling som ju säkert också speedar upp nu. Det vill säga att kraven på den personal som man har och vad de förväntas göra ökar hela tiden. Och egentligen så kan man säga att en gång i tiden så startade väl hemtjänsten kanske som ett sätt att faktiskt förändra relationerna i familjerna. Det vill säga att kvinnorna inte automatiskt skulle förväntas ta hand om sina äldre anhöriga. Men idag så skulle jag nog vilja säga att hemtjänstens kanske allra viktigaste uppgift är ju att haka på där sjukvården inte längre finns. Och det innebär ju att de grupper som får hemtjänst och får våra insatser från äldreomsorgen är ju grupper som är sjukare, mer krävande och har en mer, det krävs mer kunskap och kompetens hos personalen. Så att den riktigt stora utvecklingen är ju att hemtjänstens, att jobba i hemtjänsten är ett mer krävande uppdrag idag än vad det var tidigare. Och det är det som pågår under liksom hela tiden. Har pågått under lång tid men har blivit ju extra viktigt nu de kommande kanske 10, 15, 20 åren. Sådär.
Det kommer ju krävas och det har krävts rätt så många politiska beslut för att dels höja statusen på de som jobbar inom hemtjänst och äldreomsorgen och så. Men hur har vi jobbat politiskt? Alltså om vi tittar som socialdemokrater, vad har vi gjort för att anamma dessa utmaningar vi har stått inför?
Ja, men man kan ta några stycken exempel. Alltså, om du tänker dig att detta var ett komplementyrke för hemmafruar som hade sin erfarenhet ifrån att vara hemmafruar och så började man jobba några timmar i vår verksamhet. Så var ju detta en verksamhet som ena fram till för några år sedan betraktades som en deltidsverksamhet. Alltså det var naturligt att man inte var i verksamheten på heltid. Det var inte ett yrke man alltid hade utan ofta var man där några timmar och så hade man andra uppgifter bredvid. Allt det där har ju vi jobbat väldigt intensivt med att förändra så att säga. Så att vi är ju på väg mot ett läge där vi nästan inte har någon deltidspersonal kvar alls. Och då är det ändå bara några år sedan vi hade nästan var tredje i deltidstjänstgöring. Så att vi har ju bedrivit en väldigt medveten politik för att göra det heltid. För det är klart att om vi menar allvar med att personalen ska ha kompetens och kunnande och att den kompetensen och kunnandet är högre idag än vad det var tidigare, så kan vi inte samtidigt sända signalen att detta är en del av arbetsmarknaden där du kan befinna dig bara på liksom del av tiden, någon timme här och någon timme där eller på deltidstjänster och liknande. För då sänder du ju inte signalen om att detta är ett yrke du ska satsa på, utan då sänder du signalen snarare att detta är ett ställe du kan vara på i avvaktan på att du har bestämt vad du vill göra med ditt liv eller något annat liknande. Eller om du liksom tycker att du inte vill jobba heltid och inte tycker att du vill ha en yrkeskarriär egentligen, utan att du vill vara kvar kanske i andra typer av relationer och liknande. Du kanske vill fortsätta vara hemma för egentligen, man har inte råd till det, och så blir det en sorts mellanvariant att jobba i hemtjänsten. Men Vi vill ju gå till det andra hållet. Vi vill ju att detta ska vara en arbetsplats som egentligen som alla andra. Du jobbar heltid och du har en yrkeskompetens, och den yrkeskompetensen är liksom mer än vad du kan skaffa dig genom att bara gå rätt upp och ner utifrån gatan in i verksamheten. Du måste ha en sorts utbildning som gör att du att du kan tillgodose de behov som brukarna har, som ju ser annorlunda ut idag än vad de gjorde tidigare.
Man kan då säga att från att varit en hemsamarit så har ju det yrket verkligen liksom utvecklats år för år.
Ja.
Det är ju många som pekar på detta, Anders, med kring statusfrågan av anställningar inom hemtjänst och äldreomsorg och så vidare. Var befinner vi oss i den stegen?
Ja, det pågår ju, alltså, och det är ju en del av detta så att säga. Förutsättningen för att vi ska locka rätt sorts människor att söka sig till branschen, vad vill jag ta på sig en utbildning som behövs att jobba i den här branschen, är ju att vi också sänder en tydlig signal om att när man väl har gjort det så syns det också tydligt att man har gjort det valet. Och så har det ju inte alltid varit. Alltså, vi har ju fortfarande ett läge där det är personer utan utbildning som tar sig in i verksamheten. Oftast inte direkt liksom, utan det är via semestervikarier, sommarvikarier, julvikarier och så vidare. Och så till slut så har man samlat ihop sig och så är man inne i verksamheten. Och då satsar vi väldigt hårt till exempel då på att tydliggöra undersköterske-titeln. För var ju undersköterska inte en skyddad titel. Du kan ju få jobb som undersköterska trots att du inte har någon utbildning. Men nu går vi över i ett helt annat läge där vi liksom tydligt markerar att det är denna utbildning du ska ha för att du överhuvudtaget ska få lov att kalla dig undersköterska. Jag ska inte säga att det är kanske inte en legitimeringsgrej på det sättet som att vara sjuksköterska och liknande. Det vill säga att du liksom uppnår vissa tydliga kompetenser. Men det är ändå så att man skyddar från att använda undersköterske-titeln. Och vi ser ju framför oss att du kan liksom bli undersköterska plus kompetenser. Så då undersköterska, och sen får du dessutom med hjälp av olika former av utbildningsinsatser extra kunnande. Och det är ofta då för att fylla ut emellan sjuksköterska och undersköterska, så att om du blir duktigare, och blir du då duktigare också, så kan du ju skaffa dig mer och mer yrkeskompetens och kanske också få mer och mer i lönekuvertet, så att det också finns en karriärmöjlighet för de som söker sig till undersköterskejobbet. Alltså, duktig undersköterska är guld värd i äldreomsorgen, och det måste uppmärksammas.
Jag tänker på det som också många kommuner beskriver här i Sverige, att många som söker sig till detta yrket och jobbar, de jobbar där under en tid och sedan så väljer de ett nytt yrke och så vidare. Hur ser det ut i Malmö? Har vi många som pendlar mellan in och ut i verksamheterna?
Ja, jag skulle säga att vi har ju en del, och det är ju framförallt yngre människor som befinner sig på en sorts oklar mittemellan position. Men vi vet ju från de flesta liksom, ungdomar, det tar några år innan man har kommit fram till vad man egentligen vill, och den där högskoleutbildningen som man går och tänker på, den skjuter man lite framför sig, och så under tiden så jobbar man i olika sektorer. Och historiskt har äldreomsorgen varit ett ställe som många har sökt sig till. Och väldigt många där har ju liksom blivit anställda på någon sorts, ska vi kalla det för, personliga meriter. De har verkat duktiga liksom i största allmänhet. Sen säkert har en del också varit det. Men jag tror framför allt faktiskt att hemtjänsten i väldigt hög utsträckning har kommit att bli arbetsmarknad för grupper som till exempel relativt nyanlända invandrarkvinnor och människor som kanske har egentligen aldrig tänkt sig att de skulle ha en yrkeskarriär, utan de har kanske tänkt sig att det naturliga i deras kultur är att kvinnan är hemma och tar hand om barn och liknande. Men så, ja, så ekonomi och barnen flyger ut ur boet och liknande gör att du inser att du måste ut på arbetsmarknaden. Och då hamnar man inte sällan hos oss, hos äldreomsorgen. Vi vill ju inte ha det så här egentligen. Utan vi vill ju egentligen att man ska söka sig till jobbet på samma sätt som man söker sig till andra jobb. Det vill säga, man går de utbildningar som man behöver för att komma till den här sektorn, och sen kan man få vidareutbildningar och annat i sektorn. Men så har det inte sett ut, och så ser det inte ut, och det är liksom orealistiskt att tro att vi klarar av att personalförsörja äldreomsorgen bara genom att människor går gymnasielinjer och sen börjar jobba hos oss. För så ser det inte ut, och det är inget konstigt alls. Alltså, Man kan säga vad man vill om gymnasieutbildningar, men det är väldigt sällan så att människor slutar i den bransch där de valde när de valde till gymnasiet. Inte ens, alltså hårfrisörer har vi ju överutbildat på gymnasieskolor i de sista 50 åren. Men ändå skriker ju hårfrisörsbranschen efter mer personal. Och det beror ju på att väldigt många av de som läste till hårfrisörer efter några år kommer på att det var ju inte det de ville göra egentligen, så att säga. Så det är inget konstigt att även den här sektorn har det. Men, vi ser ju å andra sidan, ska man ju säga också, att många som då efter alla turer hamnar i äldreomsorgen, många blir ju äldreomsorgen trogen, för den innehåller ju en massa kvaliteter också, det ska man ju inte säga. Så, det finns ju mängder med arbetsplatser där du ju kanske går från dagen och inte känner att du alltid har gjort något jätteväsentligt för någon annan. Den risken är ju ganska liten inom äldreomsorgen. Du gör ju hela tiden en massa insatser för äldre, skröpliga människor som behöver ditt stöd och hjälp. Så att det är ju också en arbetsplats som borde kunna attrahera människor att söka sig till.
Mm. Jag tänker här, Anders, vi har varit inne nu och pratat mycket kring hemtjänsten. Särskiljer det sig mellan den som blir anställd inom hemtjänst eller den som blir anställd inom ett äldreboende? För det är olika kompetenser ju, ja, utifrån. Många av de som är på äldreboende är ju mycket sjuka och så vidare.
Ja. Ja.
Så har man liksom ett kriterium för de som ska jobba inom hemtjänst och ett annorlunda för de som jobbar inom...
Nej, det har man inte. Du kan ju vara undersköterska på bägge ställena. Men man kan ju säga så här att det är kanske vanligare att vi har en högre andel undersköterskor på boendena än vad vi har i hemtjänsten. Och det är också så att många arbetsuppgifter inom hemtjänsten kvarstår ju från det gamla. Så vi har ju fortfarande städning, gå och handla på affären, den här typen av arbetsuppgifter. Där ju undersköterskorna väl ibland eller ofta upplever att deras kompetens inte tas tillvara. Den används för den här typen av arbetsuppgifter som ju egentligen inte alls kräver liksom särskilt mycket kompetens. Så att jag skulle säga att hemtjänsten har nu svårare att upprätthålla idén om att alla egentligen borde vara undersköterskor än vad boendena har. Där är det liksom bättre försörjt, kan man säga.
Mm. Är det någon löneskillnad mellan de som jobbar i hemtjänst och de som jobbar inom äldre?
Nej, det skulle jag säga att det ser vi inte. Utan det är ålder och då helt och hållet som påverkar det. Alltså ju längre du har jobbat, desto högre kompetenskunnande förväntas du ha, och då får du också bättre betalt. Så att det är där. Och då tror jag faktiskt att medlemmen är något högre på boendena än vad de är ute i hemtjänsten. Så att möjligen om du bara åkt av hade tittat på det så hade du sett det. Men det är inte så att vi systematiskt betalar mer eller mindre, så att säga.
Mm. Hur ser det ut med rekryteringen? För det är ju också någonting som många kommuner pekar på, att det blir allt svårare att hitta folk som söker sig just till de här viktiga yrkena.
Mm.
Hur jobbar vi politiskt med de här frågorna och hur ser det ut idag? Alltså, har vi folk som rekryteras, eller det är också bekymmer för oss?
Ja, det är samma bekymmer. Vi har samma bekymmer som alla andra, så att säga. Det är för många som tar sig in i verksamheten utan någon utbildningsbakgrund ifrån området. Vilket vi då kompenserar genom att få plats, ifall de visar sig vara lämpliga och intresserade av det, så kan man ju få den typen av utbildning man behöver. Så att man kan ju, kommer ju då med hjälp av det som kallas för äldrelyftet, att kunna gå ifrån att vara anställd i äldreomsorgen utan utbildning till att bli anställd i äldreomsorgen med utbildning. Och det gör man parallellt med att man jobbar i verksamheten. Det tror jag är en väldigt bra form för utbildning. Däremot är det ju en belastning för äldreomsorgen. Men, och den åsikten kan man ha, men ska vi vara helt ärliga, så just i det här fallet är det lite grann ett mindre problem. För att antingen så utbildar kommunen personer i gymnasieskolan till att jobba i den här sektorn, eller så hittar vi den typen av lösningar inom ramen för äldreomsorgens egen verksamhet. Så att, och faktum är att rent utbildningsmässigt så är det absolut bäst att lära sig sina yrkeskunskaper under tiden som man samtidigt jobbar med det. Mm. Det är det alltid. Det är liksom inget nytt fenomen egentligen. Alla som sysslar med utbildning av vuxna människor inser att det bästa hade varit att utbilda folk på sin arbetsplats. Så.
Många gånger så är det ju lätt att vi säger att det handlar om resurser, alltså då ekonomin. och så vidare. Men många gånger så kan man, när man börjar titta ner i verksamheter, så kan man konstatera att det är kanske arbetssättet som måste förändras och så vidare. Hur jobbar vi här, Anders? För det här är ju också någonting som leder till att vi både kvalitetssäkrar men också säkrar oss om rätt resurser till rätt insats.
Mm. Jo, men det är ju så här att den stora begränsningsfaktorn här de kommande 20 åren kommer ju inte vara pengar. Det är ju lätt att tro det, och det är klart att vi kan inte heller påstå att det inte är en begränsningsfaktor, det är det ju klart. Men det är inte där skon klämmer när det gäller de här verksamheterna, utan där skon klämmer är ju att vi inte har tillräckligt mycket personal. Vi har inte tillgång till så mycket personal med den kompetensen som vi skulle behöva. Och då måste vi ju börja fundera på hur kan vi avlasta personalen ifrån arbetsuppgifter som kanske andra gör smartare, bättre, snabbare, eller som helt enkelt där det blir bättre för. Och hemtjänsten är ett rätt bra exempel på det, där vi funderar på till exempel, är det verkligen vettigt att en undersköterska med bra kompetens kring såromläggning och omhändertagande av personer med demenssjukdom och liknande som är väldigt komplicerat, är det verkligen vettigt att den människan ska stå nere på Konsumen kasse flera gånger i veckan och bara vänta på att få betala matkassen till sina äldre? Skulle vi inte kunna hitta en annan lösning på det? Det finns ju redan ute på marknaden hemleverans av mat. Varför inte låta någon annan ta hand om det istället? Städning är ju en sån arbetsuppgift som de flesta i hemtjänsten gör, men ändå tycker liksom att det kanske inte är den verksamhet som är mest kvalitet så att säga för brukaren att man gör. Och samma där, att undersköterskan med alla de här komplicerade kompetenserna kanske inte heller ska lägga tid på det när vi har problem att få tag i den kompetensen på något annat sätt. Så att hemtjänsten är ett bra exempel på där man kan börja kanske fundera över vad ska man egentligen göra i verksamheten. Alltså hur ska vi koncentrera våra insatser? Så det är en sån här fråga som vi håller på med, och jag tror vi ligger allra närmast när det gäller frågan om att handla mat digitalt. Där vi ju faktiskt tror att där vi i Malmö i varje fall tror att utbudet som finns till oss övriga malmöbor är väl fungerande även för de äldre.
Absolut, jag håller med dig till 100%.
Mm.
Om vi då tittar på de här olika utmaningarna som man står inför, det är ju liksom allt från personal till, ja, du säger att ekonomin den är ju ganska trygg, men dock, om man tittar in i framtiden, hur kommer detta yrket att förändras i sitt innehåll och så vidare? För det är som du inledde vårt samtal med, att tittar man på vårdtyngdhet och så vidare, så är de mer omfattande idag än för 10 år sedan. Så det kräver ju ganska mycket medicinsk kompetens och så vidare, och delegeringskompetens och så vidare på olika insatser. Hur jobbar vi? Alltså, ge oss en insyn i
liksom. Jo, men så här. Alltså, vad som händer förr var det så här. Blev du sjuk i sjukhuset? De la in dig på sjukhuset och du gjorde alla insatser på sjukhuset. Och sen så kom du ut när du förhoppningsvis var frisk. Idag så ser man inte sjukvården på det sättet, utan sjukvården är liksom det är där deras specifika kompetens behövs. Och det innebär att du kommer in på sjukhuset, får en behandling, sen kommer du hem och så fortsätter behandlingen ifrån sjukhuset eller sjukhusets personal eller den medicinska personalen i ditt hem. Och under tiden så är du fortfarande skröplig, du har liksom alla de här behoven av att kunna ligga mycket och du behöver omhändertagande och liknande. Och då måste hemtjänsten finnas där. Så vad som egentligen behövs från hemtjänsten, det är ju att kunna samarbeta väldigt väl med de andra. Så att vad som händer är ju att vi flyttar sjukhusvård utifrån sjukhuset och hem till hemmet. För att all erfarenhet pekar på att det blir en bättre situation. Det är liksom bättre för äldre människor med sjukdomar att befinna sig hemmet och bli behandlade där än att befinna sig på ett sjukhus och bli behandlade där. I de flesta fall. Sen ska man självklart få lov att komma till sjukhuset när den typen av specialistresurser och annat behövs. Men i de allra flesta fall så blir det liksom bättre om du är hemma. Och då behöver hemtjänsten och sjukvården samarbeta mycket, mycket mer i och kring patienten eller brukaren, beroende på vilket perspektiv man har på det, kring hur man gör saker. Och då behöver vår personal i hemtjänsten kunna prata med sjuksköterskan och liknande och vara en del i det och se till så att alla de insatser som man gör i det här blir så sömlöst som möjligt för den enskilde.
Vi såg också en utveckling från förr till nu om att många avled ju oftast inom sjukhuset och så vidare och en del fall hemma. Men idag så väljer ju allt fler också den här palliativa vårdinsatsen, alltså i slutskedet av livet och så vidare. Ja. Hur jobbar vi där för att trygga den och hur ser ett sådant samarbete ut mellan sjukvård och äldreomsorgen?
Ja, alltså... och det är ju ett sånt där område där det kan bli bekymmer så att säga, ofta för att det ska gå snabbt och allt sånt där. Men det är ju ett område där vi samarbetar intensivt mellan sjukvårdens insats. Det är ju egentligen ett exempel på ett sånt område där man blir inblandad. Det enda som skiljer den palliativa vården från den övriga, det är ju att den övriga vården syftar ju till att du ska bli frisk. Den här palliativa vården syftar ju till att du ska ha så mycket kvalitet som möjligt på den tid du har kvar i livet som ändå är utmätt i det läget när du går in i ett palliativt skede. Alltså palliativ är ju vård liv i slutskede i princip. Alltså det är den sista biten. Och då behöver ju det här samarbetet mellan de palliativa insatserna från sjukhuset och hemtjänsten fungera. Man måste liksom veta och kunna prata med varandra och ha utbyte. Och när den ena liksom, när den når fram till en viss bit så måste den andra haka på och så ska det här fungera på bästa sätt. Och det är ju långt ifrån ett läge där detta fungerar smärtfritt idag. Men genom att vår personal blir mer kompetenta, de här systemen fungerar bättre tillsammans, man försöker undvika det där med att det finns en organisatorisk gräns någonstans där mitt emellan så att inte folk kommer i kläm, och så jobbar man tillsammans kring patienten. Alltså det är ju det som staten håller på med väldigt mycket, det är ju att se till så att systemet jobbar patientcentrerat, som man säger. Alltså strunt samma vem det är som liksom, vilken klinik, om det är en eller två eller tre kliniker, om det är regionens sjukhusinsatser eller primärvårdsinsatser eller det är kommunens hemsjukvård eller hemtjänst som träder in. Det ska inte betyda någonting när det gäller hur patientens insatserna kring patienten ser ut. Det är så, det är ju den utveckling vi har, och det begreppet som används här, det heter god och nära vård. Det låter som en bara en mening mitt i allt, men det är alltså ett begrepp, god och nära vård. Och det är just för att beskriva den här patientcentrerade vården. Och då ska man säga att nu tänker vi ju, som du och jag pratar om äldreomsorg, att detta är liksom äldreomsorg, men det här gäller även typ psykiatri, det gäller barn- och ungdomspsykiatri och liknande. Så att det pågår väldigt mycket i det här gränssnittet mellan sjukvården och de andra samhällssystemen.
Men det är samma här, Anders, folks allmänna uppfattning är när de har hemtjänst att det är personal som jobbar med äldre. Men hemtjänstinsatser varierar, yeah. Det är även för yngre.
Så är det.
Men det är de här generella bilderna som
Jo, det är klart. Alltså, äldreomsorgen riktar sig ju till äldre. Sen kan man ju ha hemtjänstinsatser och annat till andra grupper också.
Ja.
Inte minst de grupper som finns inom LSS-verksamheten har ju också ofta hemtjänstinsatser, men även andra grupper.
Ja. Så är det. Vi har en del frågor kvar att hantera här. Jag tänkte också, Anders, på den frågan som har också varit uppe i rampljuset under lång tid. Det handlade om kritik rent generellt till hemtjänstinsatser, att man känner sig inte riktigt trygg med, man vet inte vilken personal som kommer och man vill gärna ha ett nätverk av att man känner den som kommer och så vidare. Det finns ju krav, och nu har vi hört vår statsminister och partiordförande Magdalena Andersson också vara tydlig här att man vill verkligen koppla ett grepp om detta så att en person ska ha ansvar för en vårdtagare. Hur jobbar vi där? Hur långt har vi kommit till det politiska?
Ja, arbetet? Vi har kommit en bit på väg, kan man säga. När man först presenterade den här reformen, som ju är att du ska ha en fast omsorgskontakt. Det är det som är liksom begreppet här. Och om man tänker så säger du så här, att det som är problemet med att det kommer 12-13 personer till dig, det är att du inte upplever att du riktigt kan hålla tag i någon av dem. Och känna att det är med den du liksom bestämmer hur det här ska utföras och vilka åsikter du själva har och liknande. Så allt det försvinner när du upplever att det är väldigt många som kommer hem och gör saker till dig. Idén med en fast omsorgskontakt är att du har en person som alltid är den du kommunicerar med. Det är den du liksom bestämmer tillsammans med hur den omsorg som du tar emot ska utföras. Vill du gå upp klockan 10 på morgonen, ja, men då är det det som är liksom din inriktning. Då vill du gå upp klockan 10. Då vill du inte att någon kommer klockan 7 och säger hopp, nu ska vi upp. Utan du vill att den ska komma klockan 10. Och då måste du, för att det ska bli trovärdigt, så kan du inte göra den överenskommelse med 13 personer som kommer till dig under en 14-dagars period. Utan då måste du göra det med en. Så därför inför man det som kallas för fasta omsorgskontakt. Och i Malmö har vi sådana här fasta omsorgskontakter mer eller mindre väl utvecklat. Det är lite sådär att det inte är fullt ut så utvecklat som det skulle behövas. Så vi har ett arbete med att förbättra det. Framför allt så menar ju staten då att när vi nu har fastställt vad som det krävs för att kalla sig för undersköterska och vilka krav som är förknippade med att vara undersköterska, så menar ju staten att den fasta omsorgskontakten alltid ska vara en undersköterska. Och det har inte vi idag. Men det ska vi ju såklart genomföra. Det är ju en viktig reform så att säga. Och då, jag tror ju att det här också innebär att den här upplevelsen av att det är 13 personer under en 14 dagars period, vilket ju är 12 personer har vi i Malmö, jag tror det är 14 i genomsnitt i riket, så vi har faktiskt färre än de flesta, och vi mäter detta och vi organiserar verkligen för att undvika det. Då är det två saker som jag tror är viktiga här. Den ena är ju det här att om du har en som håller ihop de andra 13 eller de andra 12 eller de andra 11 under en 14 dagars period, så kommer inte upplevelsen hos den äldre eller den vårdkrävande att bli lika påtaglig, för då är det egentligen en som tar ansvar, men det är någon annan som ibland tvingas utföra det. För det är ju i praktiken omöjligt att tänka sig att det är en enda människa som ska sköta all service. Vi pratar om 7-24 verksamheter, alltså 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet ska den här servicen finnas. Ingen är anställd på det sättet, så att det går liksom inte att förhopa detta med mindre att det blir en hel del människor som kommer hem till en. Den andra saken är att man organiserar den offentliga verksamheten så att det är de 13 hela tiden. Det vill säga att man har inte igång en massa människor runt den enskilde, utan man försöker begränsa antalet människor. Så att även om jag träffar 13 på en vecka, så är det en som är min kontaktperson. Det är några stycken som är den helt naturliga basservicen jag tar emot. Sen är det några stycken till som kommer. Och då tror jag att man kan säga att sådana saker som att någon annan kommer och städar hemma hos dig än din vanliga omsorgskontakt är kanske inte ett stort problem då. För det är inte konstigt att du och jag egentligen kan köpa städtjänster på stan, och vi räknar ju inte med att samma människa kommer och gör olika saker, så det är ju rätt så naturligt att för vissa typer av arbetsuppgifter så kan det kanske komma någon annan än min fasta omsorgskontakt. Det viktiga är att den fasta omsorgskontakten är den som har kontroll på det här. Mm. Så att det inte liksom blir 20-25 personer som springer genom den här lägenheten och gör en massa insatser morgon, middag, kväll.
Mm. Vi ska också prata lite om brukarindexeringen, alltså att man mäter ständigt hur man upplever de insatser som man gör.
Mm.
Ibland blir vi väl alla trötta på detta. Tar man i kontakt med banken så får man ett sms efter att man ska betygsätta och så vidare. Hur förhåller de undersökningarna sig här i Malmö? Har vi gott betyg eller vad är det? Utvecklingsmöjligheter i hur vi jobbar och så vidare.
Så här är vi på det svåraste som finns inom äldreomsorgen, det är att ta reda på. Vi vet vad kvalitet är, det ska man säga. Vi vet att kvalitet är när brukaren upplever att det fungerar bra. Det är liksom det är inte konstigare. Det har inte en verksamhet som har liksom någon konstiga subtila målbilder och liknande. Utan det enkla svaret är att om Greta Andersson som får insatser från oss tycker att den insatsen är bra och fungerar och hjälper henne i hennes liv, då har vi uppnått vårt mål. Liksom. Då är det är det vi siktar på. Sen är frågan, hur tar vi reda på vad Greta Andersson egentligen tycker? För Greta Andersson kanske har en lättare demens. Greta Andersson kanske inte orkar skriva i den här typen av material. Greta Andersson förstår inte kanske fullt ut vad detta handlar om. Det är kanske någon anhörig som skriver på materialet istället eller svarar på om det var bra eller dåligt. Är den anhörig verkligen närvarande i hur servicen ges, eller är det någon anhörig som befinner sig en bit ifrån och så vidare? Så i teorin är detta en ganska enkel sak. I praktiken är det extremt svårt att veta vad det är för svar man får fram. Vi har ju upptäckt att storstäderna Göteborg, Stockholm, Göteborg, Malmö hamnar väldigt nära varandra i de här nationella kvalitetsmätningarna. Och vi är väldigt förundrade varför de gör det. Därför att de här tre städerna har helt olika sätt att organisera verksamheten. Så då skulle man ju tycka att det ändå skulle uppstå någon sorts skillnad, men det gör det inte riktigt, utan de ligger väldigt nära varandra. Och det gör att jag misstänker att det sättet att mäta kvalitet i äldreomsorgen fungerar inte särskilt väl. Så vi har börjat jobba med andra sätt att försöka ta reda på kvalitet. Och då kan man säga så här att du och jag har kanske en viss nytta av att veta hur äldreomsorgen fungerar. Men den som absolut behöver veta det, det är ju den som är ansvarig för att ge servicen. Så att vi har börjat med något som vi kallar för veckofrågor. Så våra chefer, de som jobbar absolut närmast brukarna, de som är chefer för de personer som jobbar närmast brukarna, de ringer hela tiden återkommande och egentligen utan anledning. Alltså inte så att nu har det hänt någonting och därför ringer jag, utan de ringer för att prata kring hur upplevs servicen, vad fungerar inte och så vidare. Och där tror jag att det egentligen uppstår en bättre användning av åsikterna, så att säga.
Mm.
När det gäller den nationella undersökningen så genomförs den en gång om året. Men nu under pandemin har den inte kunnat genomföras. Men ändå så till slut så tyckte Socialstyrelsen att nu måste vi göra det. Så då genomförde den här för 2 veckor sedan. Så vi räknar med att vi ska få ett resultat i juni.
Mm.
Men som sagt, alltså jag höjer ju en varningens finger kring det. Att det tycks som om att folk svarar utifrån hur de ser på äldreomsorgen i stort istället för hur de ser på den specifika äldreomsorgen som man får.
Ja, insatsen som sagt.
Ja, ja. Alltså det är väldigt påtagligt att i små byar, i kommuner på landsorten eller i små områden där alla känner varandra och liknande, där får man högre betyg än i storstäderna där ingen känner varandra. Man känner inte ens grannen i sin eget höghus. Så det har liksom en... Det är det som vi ser snarare än någonting annat. Och då har vi inte riktigt mycket nytta av det, den informationen. Liksom. För den säger ingenting. Vi kan liksom inte göra någonting åt att relationer ser ut på det sättet i storstäderna.
Mm. Jag tänkte nu, vi närmar oss avslutningen här Anders, men en fråga som både väcker många känslor, både till förtjusning men också förskräckelse, det är ju tekniken och teknikutveckling och så vidare. Och här kan vi säga att många är långt före och andra ligger långt efter och så vidare när det gäller olika insatser för den äldre. Allt ifrån att man installerar en övervakning som bevakar dem när de sover på nätterna eller sådana insatser i vardagen för de äldre. Hur jobbar vi med dessa frågorna? Hur ser det ut i Malmö när det gäller teknikutveckling? För vi ser ju robotar som är hemma hos en del äldre numera och katter som är robotar. Alltså det finns en mängd sådana. Hur hanterar vi detta?
Mm. Vi har en särskild avdelning inom vår verksamhet som bara jobbar med de här frågorna. Man kan säga så här, att i en så stor organisation som vår så är det lätt att det är lite trögt i starten och sen kommer det väldigt kraftfullt när man väl börjar liksom implementera sina erfarenheter.
Mm.
Vi är i ett läge nu där vi placerar ut väldigt mycket så kallade elektroniska lås. Det vill säga lås som man kan öppna med hjälp av mobil istället för att man har en massa nycklar. Så där har du en teknikutveckling som har stor betydelse. Och det är ju väldigt viktigt för den som larmar till exempel ska ju kunna känna att det ska inte vara beroende på hur låst dörren är liksom, eller vem som råkar ha nyckel och liknande. Det är ett förkladdigt system med traditionella nycklar och det är mycket bättre med de här mobilerna som man har. Vår personal har de sista åren i stort sett helt utrustats med mobiler där man kan utföra och registrera och berätta vad man har gjort, var man har varit och allt sånt där. Och det är ju väldigt bra när man ska försöka hantera klagomål och liknande, så det är bra att veta och kunna säga att ja, men vi har faktiskt varit där, vi har lämnat servicen och så vidare. Sen har vi också ganska mycket faktiskt det här med alltså kameror som övervakar under nätterna och olika former av aktivitetsmattor och liknande som sänder en signal ifall den enskilde börjar urla omkring på natten. Och det är ju en klar kvalitetsförbättring för de äldre att de slipper ha folk som kommer hem där mitt i natten och bara liksom ska kolla om de är vakna, och så riskerar vi då att väcka dem och så får man igång en rörelse. Det är mycket bättre med den här typen av sensorer som skriker till så att man kan vara hos de som verkligen behöver hjälp under natten istället för att man bara går och tittar till dem, så att säga.
Mm.
Så där händer ju en hel del. Jag ser ju framför mig att tekniken ska kunna hjälpa många äldre i de sociala kontakterna och kanske också det här med inhandling och inköp och den här typen av saker. Och sen vet vi att det finns vissa speciella liksom, tekniklösningar som handlar om människor med demenssjukdomar och sådär för att hjälpa dem att hålla sig lite mindre oroliga.
Mm.
Så där är en hel del.
Mm.
Jag tänker så här att om vår stora utmaning är att rekrytera personal med rätt kompetens och det finns tekniska lösningar som kan sänka trycket på att efterfråga samhällets service, så är det väl bara bra om vi använder det så mycket som möjligt, för att alla som kan jobba i äldreomsorgen kommer vi att behöva ha i äldreomsorgen under alla omständigheter.
Mm. Sen är det en annan fråga också som jag tänkte jag lyfter med dig för att vi ska sprida vad som händer och sker både politiskt och hur vi som socialdemokrater jobbar med dessa frågor, men också hur det ser ut rent generellt i kommunen när det gäller äldreomsorgen och hemtjänsten. Och det är de här stimulanspaketen, hur viktigt det är att man bibehåller upplevelser för de äldre så att de inte de tror bara av till exempel lukter och mycket annat, eller att man gör saker och så. Hur jobbar vi med de sakerna? För det är också en del av friskvården, annars så får vi ju folk som blir allt mer passiva och med det också blir de ju isolerade i sina hem.
Så är det. Och det är klart en utmaning då för vår personal, för att vad vi är där för personalen är ju att underlätta för den enskilda att klara sig själv. Vi är inte där för att ersätta egna aktiviteter och liknande. Och därför så är detta ju alltid ett samspel mellan olika kompetenser där vårdbiträde och undersköterskor står för en typ av kompetens, men där arbetsterapeuter och sjukgymnaster och sjuksköterskor i hemsjukvården står för andra kompetenser. Och då ordineras ju olika former av aktiviteter och annat för den enskilde. Det kan vara till exempel vara att man är med och städar när man håller på att städa, så att man är igång. Eller att man får lov att följa med och handla. Och det finns ju, man kan ju få gå med och handla som bistånd i våra verksamheter. Även om det inte är särskilt vanligt, det ska man ju säga. För att de allra flesta är ju så pass skröpliga så att de faktiskt inte klarar det. Men det finns, alla de här varianterna finns ju för att hjälpa människor att upprätthålla egna funktioner. Och det är ju här man kan tänka sig kanske att en del tekniska lösningar skulle kunna hjälpa människor att komma över trösklar. Alltså lite grann att istället för att hamna i ett läge där man upplever att man blir väldigt beroende av andra människor, så kan man istället lösa det på det här sättet.
Då ska vi avsluta och det handlar då om tryggheten för vår personal. Då är det specifikt vår personal. Hur jobbar vi där för att de ska känna sig både trygga i sina insatser som de utför, men också trygghet på sin arbetsplats?
Mm. Det är klart, det handlar ju väldigt mycket om hur du jobbar i grupp och vilken liksom stöd och hjälp du får från din personal. Men jag ska inte stiga under stol med att i hemtjänsten har du ju att göra med grupper som på grund av demenssjukdomar och annat, och kanske liksom även att du trots allt ger service till alla som har behov av det, vilket ju inte alltid innebär att de som tar emot servicen är liksom okomplicerade. Så att visst, vi har hot och vi har liksom hot om våld och vi har kränkande uttalanden, och en del äldre med demenssjukdomar kan ju har ju liksom tappat en del av de där spärrarna som vi ju annars förväntas liksom ha i kommunikationen med andra och liknande. Så visst, vi följer upp detta varenda gång, så ska ju vår personal notera när det här händer och så ska det följas upp och så ska man säga att man kan finna det. Men det, jag tror det allra viktigaste i tryggheten för personalen, det är ju att man känner att man jobbar med stöd och hjälp av kompetenser som man inte själva har. Det vill säga chefer och andra måste liksom vara med och stötta och hjälpa de enskilda att hitta vägar för att hantera de utmaningar som de här omsorgs- och vårdsituationerna kräver. Och utbildning också. Alltså vi bedriver ju väldigt omfattande utbildning, inte minst inom till exempel demenskunnande. Där måste man ju liksom förstå vad sjukdomen gör med människor och vilket sätt den uttrycker sig, och kanske framförallt måste veta vilka strategier man ska använda när man möter det, så att man inte reagerar normalt, om jag uttrycker mig så, och därmed kanske förvärrar situationen snarare än hjälper upp den, så att man inte hamnar i ett läge där man kanske behandlar det som ett olydigt barn istället för en dement äldre person som tidigare ändå trots allt har haft liksom koll på vad som är rätt och riktigt och rimligt.
Mm.
Så att ja, det är många insatser som ska till, tror jag, för att personalen ska uppleva trygghet i jobbet.
Hur ser det ut för de kommande åren när det gäller utbyggnad? För många har ju önskemål om att man vill liksom från, man kanske flyttar från villan eller från lägenheten, man vill flytta in någonstans där liksom man blir mer omhändertagande liksom och insatsen finns närmare och så vidare. Mm. Alltså det som vi hade för som var klassiska äldreboende, de finns ju inte på det sättet idag. Men vad har vi för tankar kring detta? Mm. Är vi på väg in i trendbrott att det blir kanske fastigheter som byggs just för detta ändamål?
Ja, det hoppas vi ju. Men det är ju det att det sker på bostadsmarknadens villkor, så då måste det byggas för en grupp som också är beredd att flytta dit och som efterfrågar det. Och det görs det väl, men kanske inte i den utsträckning som vi skulle vilja, så att säga. Sen ska man ju säga att Malmö har ju ett stort utbud av den här typen av boenden idag om man jämför med många andra kommuner. Vi har ju våra stora flaggskepp, alltså Södertorpsgården, Annebergsgården och Bellevue Park och någon till, som ju är väldigt stora och omfattande och som erbjuder den här typen av verksamhet. Men jag uppmanar alla äldre, alla som är på väg att bli äldre, att verkligen tänka över sitt boende. Hur vill jag ha det? För att det är liksom orealistiskt att tro att den dagen jag är vårdkrävande eller omsorgskrävande så kommer jag in på något boende och där kan jag träffa andra och vara tillsammans med andra. För så ser det inte ut överhuvudtaget. Utan de som är på våra särskilda boenden, de är verkligen skröpliga, de är väldigt omsorgskrävande, de är den absoluta slutparten av livet. Man ska ju veta att den genomsnittliga tiden man är på ett särskilt boende är ungefär 2 år. Om du då lever till du blir 102 år, så lever du 100 år utanför särskilt boende, bara de 2 sista åren på ett särskilt boende. Så att jag skulle säga att, att det hade varit en fantastisk sak ifall vi hade kunnat få äldre människor att planera sitt ålderdomsboende på ett bättre sätt. Och alternativen finns där, det är ju helt klart. Jag är ganska övertygad om att byggbranschen skulle vara intresserad av att bygga den här typen av boende i högre utsträckning om de upplevde att det också fanns en tydlig efterfrågan. Men väldigt många, på grund av hur vår bostadsmarknad ser ut, sitter ju kvar i sina felaktiga boenden som de egentligen inte mer så bra i, så att säga.
Mm.
Sen, det finns en psykologi här också, det måste man ju säga, att väldigt många äldre vill inte ta tag i sin planeringen för sin ålderdom, för att de vill gärna att det de har nu ska fortsätta så länge som det överhuvudtaget går.
Men så tänker vi väl alla.
Ja, ja, det är rätt naturligt. Men det är ju ändå därför vi måste liksom sända signalen att det är klokt att tänka efter före. Liksom. Det är det alltid. Det är bättre att du flyttar till ett boende där du vet att om jag blir mer beroende av andras insatser och stöd och hjälp, så är detta boende en bättre plats att vara på. Här kan jag liksom ta hand om mitt eget liv och jag kan sköta mig själv och jag kan få hjälp när jag behöver.
Ja. Men det är väl det här att det är bättre att tänka själv än att andra tänker åt
dig. Ja. Jo, det är mycket sånt också. Visst.
Faktiskt sånt. Ja. Stort tack Anders Obin för detta samtalet och lycka till, och vi kommer att återkomma flera gånger kring just äldreomsorg och hemtjänst, för det är ju en levande verksamhet som hela tiden står i ny utveckling. Så stort tack och lycka till.
Tack ska du ha.